fler?
Ja, alltså, när ska det bli fred är ju en fråga som gnager hela tiden, men också när vi får komma in och berätta och se på riktigt vad som pågår och inte sitta på våra månlandskap och titta ner på det krossade.
Egentligen hos mig är det nog frågan om Sami, vår Sveriges Radios medarbetare i Gaza, han och hans familj, och hur jag överhuvudtaget ska klara av att veta att han inte kommer ut ur Gaza. Jag menar, så har det varit under hela tiden, och jag tycker att det här är en fruktansvärd plåga. Att kontakta honom och be honom göra jobb samtidigt som jag är fullkomligt maktlös när det gäller att hjälpa honom att komma därifrån.
Radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén och Johan Mattias Sommarström. Tack för alla frågor som ni lyssnare har ställt till oss i Sveriges Radio Play. Olle Wiberg heter jag, Alexandra Sandels var producent och Leonardo Velander skötte tekniken.
Och vi får nyheter, klockan är 3.
I Los Angeles i USA har borgmästaren Karen Bass alldeles nyss utlyst ett utegångsförbud i centrala Los Angeles under natten. Samtidigt säger hon att det är ett begränsat område som berörs, inte hela staden.
Some of the imagery of the protests and the violence gives the appearance as though this is a citywide crisis and it is not.
Utegångsförbudet väntas gälla flera nätter. I Island höjer kommunerna i huvudstadsregionen beredskapen för att möta hotet från vulkaner och jordbävningar. En ny rapport pekar ut riskerna. Jon Vidar Mattiasson är chef för räddningstjänsten i Reykjaviksområdet.
Det kan komma lava, det kan vara jordbävningar, det kan vara gräsbränder. Vi måste förbereda oss. Det är ingen grej som vi kan säga till, nej, det kommer inte påverka oss. Vi måste vara klara om något händer.
Evakueringen av hamnstaden Grindavik i slutet av 2023, då nästan 4 000 människor tvingades bort från sina hem, har påskyndat beredskapsarbetet för huvudstaden. Med massevakueringar som en del, säger Jon Vidar Mattiasson.
Och man måste styra den utrymningen, evakueringen, på grund av att det är inte många kommuner som kan ta emot flera tusental eller 10 000, 20 000, den storleken.
Carina Holmberg i Reykjavik.
I Argentina har högsta domstolen där slagit fast fängelsedomen mot den tidigare presidenten Cristina Fernández de Kirchner. Kirchner ska enligt domen ha sett till att pengar från infrastruktursatsningar gått till nära vänner. Hon nekar till brott och menar att det handlar om politisk förföljelse. Men i och med högsta domstolens beslut så står domen på 6 års fängelse fast. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
En fullmatad kulturtimme väntar. Men först, ett lyssningstips.
Ungern förbjuder Pride-festivalen i Budapest och upprördheten är stor bland EUs medlemsländer, parlamentariker och inom kommissionen.
Orbans regering mår bra av att ha den här ständiga konflikten.
Men Ursula von der Leyen vill inte reta Viktor Orbán för mycket. Varför måste EU tassa på tå?
Folkkonsultationer.
Lyssna på det senaste avsnittet av Europapodden med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Du lyssnar på tisdagens P1-kultur med mig, Saman Bahtiari. 2016 slog artisten Cherry igenom med den hyllade och prisbelönade skivan Cherryhand och skrev in sig i historien som en av de stora svenska R&B-stjärnorna. Sedan dess har hon samarbetat med stora svenska och internationella artister och hittat till fans och haft spelningar över hela världen, trots att hon i huvudsak sjunger på svenska. Och nu, när hon ska fira 10 år som artist, så gör hon det med sitt femte album, Iftin.
Jag stänger upp mobilen, musiken och känslorna. Jag scrollar och ser på en undergång. Glömmer bort, vill inte känna något istället.
där vi skiftar emellan tidslinje med falskhet. Men min heder är trogen uppbunden till 1%. Om jag måste rädda mig själv.
Låten Le från artisten Cherries nya album Iftin. Och i vår studio i Stockholm så sitter hon själv. Välkommen till Pet Kultur, Cherry.
Tack snälla.
Det här är en skiva som handlar om bland annat att le på lossa, som vi hörde nyss, och att välkomna motgångar och hitta en balans i ljuset, eller iftin som det heter på somaliska. Mm. Varför har du varit så intresserad av dualiteter den här gången?
Alltså, jag tror inte det är någonting som var liksom förutbestämt. Oftast när jag gör skivor på det här sättet så skapar jag bara musiken. Och liksom, man känner av direkt när man har gjort en bra låt som platsar på en skiva som man ska göra. Även fast man gör typ 100 stycken för att komma dit. Och så låter man musiken liksom bestämma vad berättelsen blir.
Hur känner man av det där?
Alltså jag tror att det, för mig i alla fall, så handlar det mycket om att bara inte liksom tänka på vad man tror andra vill lyssna på eller vad man tror att man vill se, utan bara verkligen låta sig själv prata från en ärlig plats och låta musiken skriva sig själv. Många av de här låtarna, du vet, jag har inte tänkt att det ska betyda någonting, och speciellt inte liksom i hela albumets helhet, utan jag tror att det bara så här, man måste bara gå på äkta känslor och typ så här intuition.
Du har ju haft en ganska händelserik period nu den senaste tiden. Du åkte ut på en turné i maj, en drömturné. Kan du berätta om den? Vart åkte du?
Jag var och turnerade i Etiopien och Zimbabwe. Så det var min första liksom mini-Afrika-turné. Och det är någonting liksom jag har drömt om att göra i flera år. Det är liksom ett mål jag har velat bocka av, i och med att jag har fått liksom spela så mycket utomlands. Och fast jag inte hade gjort det i Afrika än. Så ja, jag var i Afrika.
Hur var det då när drömmen blev sann?
Det var magiskt och liksom så här, riktigt bra start för mig på så här, vad ska man säga, den här perioden av liksom musiksläpp och turné säsong, eller man ska säga, och bara komma hem med den här energin man har tagit med sig därifrån innan man ska släppa en skiva är verkligen obeskrivligt.
I pressmaterialet så står det att den här turnén var en symbol för ditt återvändande, inte bara till dina rötter utan också till kärnan av din konstnärliga själ. Och det där sista gjorde mig nyfiken, hade du tappat bort den?
Nej, absolut inte. Grejen är att så här, just när det kommer till vem jag är som artist, alltså just kärnan av det, det är väldigt liksom inspirerat utav många olika delar av världen. Jag är ju en, liksom, jag har somalisk härkomst, men jag har också gjort jättemycket här i Skandinavien redan, vilket jag, och jag gör musik på svenska, så den delen av kärnan finns kvar. Och jag gör R&B-musik, så det svart amerikansk musik betyder jättemycket för min konst, och det är liksom den genren jag älskar och gör. Så där har jag också varit jättemycket och spelat, men Afrika hade jag inte liksom, jag har inte fått ta del av den delen av min kärna, om man säger så.
Vi ska lyssna på en av dina stora inspirationer till musiken.
Du ger dig marini, men ser på dig även det genaniga haja. Vi ska märka i skiten då,
låten heter Habiba. Du sjunger på somaliska här. Kan du berätta vad du sjunger om?
Yes, somaliska är typ så här världens svåraste språk att liksom översätta.
Det är ett väldigt poetiskt språk.
Det är väldigt somalia kallas ju för the land of thousand poets. Så det är liksom språk som är grundat i poesi och ordspråk. Så låtens, alltså text, är väldigt betydelsefull, och jag tror att den har att göra med ens liksom inre kamp och typ strävan efter bättre. Men för mig så har den också ett djupare mening, för att det var en låt som min moster sjöng. Hon var artist och hon gick bort för några år sedan. Så det här är en låt jag hade med på skivan. Då är det cover av en av hennes låtar för att liksom hylla henne.
Hur var det att ta sig an en av din mosters låtar? Och hon som trodde på dig var en av de första som trodde på dig. Mm. Och liksom göra den här hyllningen.
Mm. Det var liksom en magisk process. Det var lite samma sak här. Jag bara gick igenom hennes gamla skivor, hittade en som... jag visste att jag letade efter den här låten dock, för hon brukade sjunga den till mig när jag var liten. Mm. Så jag och Mor Piano producerade och la ihop det här på en halv dag. Det är ganska så lätt, för att det är någonting man känner igen, man har växt upp med. Men också, som sagt, så här, man försöker sjunga från en verkligen så här, genuin plats. Och jag känner mig stolt över att ha kunnat hedra henne på det sättet.
Du sjöng ju på somaliska här, och ofta hör vi dig sjunga på svenska, och då bland annat i låten Sacred på Iftin så sjunger du på engelska. Hur påverkar det språk du sjunger på, din röst?
Jag skulle säga rent tekniskt så absolut. Om jag skulle säga mellan de tre språken så är väl engelska svårast att knyta an till, skulle jag säga. Vilket jag är glad att jag lyckades göra det på Sacred. Det är också därför jag inte gjort så mycket musik på engelska. Mm. För att så här, somaliska är ändå det språket jag pratar hemma. Svenska är det jag pratar dagligen också hemma. Och det är så lätt att knyta an till ett språk som du använder i din vardag. Och engelska kanske den jag använder minst utav. Så då måste man är mycket mer aware. Alltså mycket mer liksom
medveten
om att så här, att man tänker på orden man sjunger på. Det är liksom någonting som man måste jobba sig igenom.
Förutom de här internationella språken, du var ju inne på att du har jobbat mycket internationellt med stora artister som den brittiska rapparen Stormzy. Du har handplockats av Alicia Keys för att vara med när hennes låt If I Ain't Got You skulle göras om till Netflix-serien Bridgerton, och du har ju spelningar och fans världen över. Samtidigt så är ju dina låtar på svenska. Hur går det ihop?
Det är någonting jag har frågat mig själv i många år, så jag vet inte om det finns ett endast så här rakt svar för det. Jag tror att det är små olika grejer som har gjort så att jag har kunnat göra det här på en sån skala. Och en del av det är väl också att R&B är en väldigt melodiös genre, det är en väldigt känslobaserad genre, jag kan tänka mig att det är så lite med jazz och soul och kanske typ så här instrumental musik, att det är lätt att knyta an till någonting som är så känslobaserad, då språk inte är lika mycket av en barriär för du har så mycket annat att ta in. Och sen en annan sak tror jag också att jag vet inte, kanske en bra artist. jag vet inte. Det är tacksamt i alla fall.
På tal om R&B, låten Hämningar handlar ju om din kärlek till R&B. Kommer du ihåg när du hittade till R&B?
Jag tror att så här, jag vet att jag har väldigt tidiga minnen ifrån typ så här MTV Bass och MTV Amore som gick på kvällarna någon musikkanal liksom som man kollade på. Och första gången jag såg typ Alia, Brandy, jag var ett litet barn jag tror att R&B har funnits där sen jag kunde prata. Och det var, jag bodde liksom i en liten by i Finland, så det var också enda gången jag kunde se folk som såg ut som jag på TV. Så jag var alltid fascinerad utav de här coola tjejerna som sjöng vackra låtar.
Du beskriver ju en tid som jag växte upp i, och då var det ju en enorm genre. Den är fortfarande stor men inte lika exponerad nu. Hur kommer det sig, tror du?
Jag tror att vi har gått från en tid där människor tar in mycket mer information under en dag, och folk, alltså så här, jag tror inte det är lika lätt att lyssna på musik som är så känslobaserad. Folk söker mer efter vibes, nice vibes, istället för typ så här humör, tonsättande, if that makes sense. Jag vet inte, men jag, alltså så här, jag tycker fortfarande att R&B är en genre som sätter grunden för alla andra genrer. Alltså så här, rhythm and blues. Det känns som att det är därifrån mycket av den musiken vi lyssnar på kommer från idag. Och mycket av den tekniken som finns i sång och musik och överlag kommer också från R&B. Så för mig så kommer den alltid vara aktuell. Men jag tror bara så här, R&B-musik är inte kanske lika lätt smält som, jag vet inte, alltså så här, musik som man konsumerar på under dagen, som man vill träna till, du vet. Så det är så att det kanske inte är vad ska man säga, kommersiell genre. Men nej, den har gått runt tillräckligt liksom mycket för mig, så jag är ändå glad. Men jag har tänkt på ibland så här, tänk om jag gjorde det jag gör idag typ 2005 hur det hade varit då.
Bra fråga. Ditt album Iftin avslutas med en vaggvisa, Sov. Vem sjunger du för där?
Ja, det är faktiskt sjukt nog så är det sista låten på skivan, och det var den första låten jag gjorde till det här albumet. Den låten, alltså så här, mycket av mina andra albums som jag släppte tidigare, så har jag hyllat kvinnorna i mitt liv väldigt mycket, liksom mina tjejkompisar, mamma, systrar och sådär. Och vet du det, nu är jag så här, i den åldern där många av mina tjejkompisar har barn, där min systers son är typ det viktigaste som finns i livet, och därför kände jag att deras barn, det är dags att sjunga låtar som är dedikerade till barnen runt omkring mig. R&B är en bra genre för vaggvisor, så det låter fint också.
Vi ska höra den här låten alldeles strax, men jag måste ställa en fråga innan det. Du firar 10 år som artist. En gång i tiden när du var ung och visste att du hade talang, så tänkte du att du inte förtjänade att vara en artist. Vad skulle du säga till den versionen av Cherry idag om hon stod framför dig?
Så, jag vet inte om det handlade om att förtjäna. Jag tror bara att jag inte tänkte att det inte var möjligt. Alltså, så här, och jag var för blyg. Och jag tror, det finns ju liksom, man har lite så här imposter syndrome. Att man tänker, oh, men, jag är inte tillräckligt bra. Eller jag är inte stjärna. Alltså jag är inte den personen. Sen med åren så förstår man att livet är livet. Allt är föränderligt och man blir starkare. Och man blir liksom, vad ska man säga, man kommer mer in i sitt rätta jag. Så jag hade sagt till den personen, bara chilla och tänk inte så mycket.
Tack så jättemycket, Cherry. Vi lyssnar på Sov.
Tack. En vacker dag, jag lovar att jag håller om dig. För om du är glad, då blir allting bra. Så jag måste få dig att läsa.
Låten Sov från Cherrys nya album Iftin som kommer på fredag. Och vi ska fortsätta prata om musik här i P1 Kultur. Och ett kreativt sätt för artister att bidra till att bevara hotade växter och djur. För nu är naturen en artist som samarbetar med världsartister som David Bowie, Brian Eno och Hozier och får betalt för det på de stora streamingtjänsterna. Tanken är att man använder ljud från naturen i låtar för att naturen ska kunna stå som upphovsperson och få betalt för detta i royalties. Pengar som i sin tur går till bevarandet av den biologiska mångfalden. Projektet heter Featuring Nature och vår reporter Anna-Karin Ivarsson har intervjuat Gabriel Smales från FN-initiativet Sounds Right som driver det här projektet och fördelar pengarna. Och vi börjar hos David Bowie i samarbete med ett antal olika arter.
Think about myself, it happens to me, it happens in the tunnel when I let myself feel. Get real, get real.
Hör du djuren i David Bowies och Brian Enos 30 år gamla låt Get Real? inte helt lätt att identifiera vilka de är. Så, naturen som artist med upphovsrättigheter. Ja, det här är ett projekt som sjösattes i april förra året och som de 9 första månaderna fram till 2024 års slut gett cirka 1 miljon kronor i royalties till naturen. Hälften av inkomsterna från varje streamad låt med naturen som medverkande artist går alltså till naturen.
Nature is also now an official artist on platforms like Spotify, Apple Music, Amazon Music. Just type in nature in capital letters.
Det här berättar Gabriel Smales som är global programdirektör för Sounds Right som med stöd av bland annat FN administrerar projektet.
We think it's payback time, certainly for nature's musical artistry. Imagine working 4.6 billion years for free and not being paid.
Naturen har bjudit på gratis artisteri i 4,6 miljarder år, säger Gabriel Smales, och det är dags att börja betala. En drivande kraft bakom Sounds Right och naturen som artist är Brian Eno, som har mixat in naturljud i flera av låtarna på streaminglistan Featuring Nature.
What we're talking about is using real sounds of the earth in a piece of music.
Och nu med andra världsartister som Hozier på listan så räknar Gabriel Smales med nära 4 miljoner kronor till naturen i år.
And then this year we expect to generate at least $350,000 in music royalties and donations.
Irländske Hozier har valt naturens ljud från sin uppväxttrakt, det berättar Gabriel Smales. Hozier med Like Real People Do featuring Nature. Många musiker vill vara med och samarbeta med naturen enligt Smales. Musiker önskar göra mer för miljön och naturen menar han. Och att jobba med ljuden från naturen är också en kreativ utmaning för musikerna. Så här berättar Brian Eno i podden Midnight Chat hur han tänkte när han la ljud från naturen i Get Real. Brian Eno ville ha ganska stora, hotfulla djur. Inga fåglar eller ljudet av vind.
I wanted big, slightly menacing animals in the song. Not birds and wind and things like that. So the two I've settled on are hyenas and wild pigs.
Till slut blev det hyenor och vildsvin. Och låten slutar med ett invaderande menageri av djur. Brian Eno kallas rättmätigt i podden Midnight Chats för den ambienta musikens gudfader. Och många av låtarna med inslag från naturen är atmosfäriska, stämningsskapande med ibland nästan sövande ljudlandskap. Norska Aurora med A Soul With No King där Brian Eno också ser till att mixa in natur. Aurora går genom en skog och fåglar hemmahörande i Norge hörs.
It's a beautiful song. And so what we've done with that song is we've made a sort of, it's as though she's walking through a forest and then we've made a clearing. A kind of sonic clearing in the forest and we've inhabited that with Norwegian birds and her voice.
I know you know me and you always will, like a man with no wisdom and a soul with no king.
De flesta av låtarna på Featuring Nature-listan finns också redan utan naturljud, som Swedish House Mafia Steve Angelos Darkness in Me. Till versionen med naturen har Steve Angelo lagt på regn. De pengar som kommit in hittills används till exempel för att rädda den akut hotade lilla halvkilos tunga apan bomullshuvud tamarin som bara finns på ett ställe i världen, i Colombia.
One project in particular supports the last remaining cotton top tamarin monkeys, by restoring 900 hectares of forest.
Och tanken med Featuring Nature är inte bara att betala naturen utan också att få igång diskussion.
And actually that's a large part of why we're doing this. It's not just so nature can be paid, but so we can invite a public discourse about how nature can be valued and connected with in our society. And we hope Sounds Right can inspire other businesses and industries to pay nature fairly for her creativity, for her intellectual property and her value.
Säger Gabriel Smales som hoppas att Sounds Right kan inspirera andra företag och industrier att betala naturen rättvist. Och den musiker som nu vill involvera naturens ljud i sin låt och dela royaltyn lika med naturen kan snart göra det, säger Gabriel Smales.
We only launched last year, but we're already about to start a pilot whereby any artist can feature nature in their music.
Men för att komma med på listan, Featuring Nature, på streamingtjänsterna behöver låten ha verkshöjd. Där kommer inte vem som helst med. Elektronartisten I. Jordan har kvalat in med en hackspett som I. Jordan spelat in tidigare men nu saknar i sin trädgård och som omärkligt blir en trumtakt. Anna-Karin Ivarsson, P1 Kultur.
Vi ska gå vidare med litteratur. Den 1 april fick vi veta att årets Astrid Lindgren Memorial Award, eller Alma-priset i år, går till den franska författaren Marion Brunet. Och nu i veckan är hon i Sverige för att ta emot priset. Så här lät starten på hennes tacktal på prisceremonin i Konserthuset i Stockholm igår kväll, just efter att hon hade fått ta emot utmärkelsen av prins Carl Philip.
It's not so easy, I'm sorry. Good evening, everyone. I have been thinking about the speech I must make here today since the 1st of April. What a wonderful date. Actually, that's not true. I didn't think about my speech on the 1st of April. What I did above all was laugh, shriek with joy, reply to dozens of congratulation messages, wonder if someone had made a mistake, think again and again, why me?
Marion Brunet skämtade alltså här om att hon hade tänkt på sitt tacktal ända från 1 april när hon fick veta att hon var årets mottagare av Alma-priset. Nej, det gjorde hon inte alls. Istället skrattade hon, tog emot gratulationer från massvis med människor och undrade om någon hade gjort ett misstag och ställde om igen sig själv frågan varför just jag? Jag säger välkommen till Lina Kalmteg, vår litteraturredaktör som var på prisutdelningen igår. Hur var det?
Ja, men alltså hennes tal här var ju väldigt berörande och det är klart att det var som vanligt, det var högtidligt och den här galan alltid välproducerad och med bra artister på plats i Varna i Barm igår. Men lite oväntat och lite ovanligt stelt tycker jag faktiskt igår, lite låg energi på scen. Det här är ju trots allt ändå världens största barn- och ungdomslitteraturpris med en mottagare som får motsvarande 5 miljoner kronor, så att, det kan vara ännu mer tycker jag jubel och glitter än det kanske var igår.
Det var ju ett författarskap som inte var så känt i Sverige vid tillkännagivandet. Kan du hjälpa oss fräscha upp våra minnen om vem Marion Brunet är?
Ja, men hon är ju alltså då fransyska. Hon är bosatt i Marseille. 49 år, debuterade 2013 med en ungdomsroman. Hon skriver framförallt för just ungdomar men har även gett ut vuxenromaner och böcker för yngre barn. Och innan hon fick det här priset så var hon faktiskt inte översatt till så många språk och inte alls då till svenska.
Vad är det som får hennes litteratur att sticka ut från mängden?
Ja, alltså lite våghalsigt av mig att säga att jag nu har läst den roman som nu har kommit på svenska gott av. Men det som är tydligt när jag läst om henne också, när man såg den här fina presentationen av henne som författare på Konserthuset igår, så är det att hon väjer inte för dramatik och läskiga saker. Hon söker om snarare något slags inre marker och är väldigt kompromisslös och skriver om sånt där som vänskap, solidaritet, naturens skönhet och verkligen kraft och styrka. Och det jag också kan säga av det jag läst nu är att hon också gör det just det som också juryn beskrev i sin motivering, alltså Alma Jürgen, på en glasklar och skimrande prosa.
Som du sa så är ju ungdomsromanen Grått hav det enda verket från henne som har getts ut på svenska än så länge, och du har läst den. Vad handlar den om?
Ja, men kort kan man säga att det är en väldigt dramatisk, drastisk historia, också otäck och mörk just. Om ett kompisgäng som redan på första sidan faktiskt ser sin kompis, Clarence, ligga död i vattnet vid sidan av deras segelbåt. De är bara tonåringar, men de har gett sig ut på en seglatt som ska segla tur och tur från Bretagne där de bor till Irland. Och Clarence, här förstår man, han är lite av gruppens ledare, väldigt dominant. Och de hinner bara baxa upp honom på däcket innan det då blåser upp till storm. Och den där stormen skildras också väldigt fysiskt, apropå att hon skriver om naturen väldigt starkt. Och där, det får man läsa om, det finns en scen som jag tycker väldigt, jag kan läsa upp den faktiskt. För det blir så här som ett, ja, den här stormen gör allting till ett så här klaustrofobiskt och brutalt kammarspel där på segelbåten. De måste hålla sig kontrollerade och inte heller döda varandra, de som är kvar. Ska vi se om jag hittar den. Det är en sak att observera en storm från kusten och se hur tonvis med saltvatten nästan får de stora granithusen att skaka. Och det är en sak att bli skrämd när man står vid dränkta pirar och får höra om alla människor som försvinner varje år för att de har varit oförsiktiga. Eller det kittlande nöjet att se en katastroffilm där filmduken fylls av en jättevåg med en pytteliten båt i mitten, som en myra mot en elefant. Men att befinna sig mitt i stormen och se den dra in utan att ha någonstans att ta vägen, det är ren skräck. Mm. Det är också här ungefär i de här sidorna som titeln förekommer, Grått hav, att skriver något i stil med att vi befinner oss mellan två väggar av grått hav, så att man är, och det känns som att vi sitter fast i ett skruvstäd, och i det där skruvstädet befinner man sig i hela romanen, som vi berättar sina slags efteråt av en av tjejerna i gruppen i jagform.
Men är den liksom en thriller?
Ja, men det kan man säga att det är på ett sätt, och verkligen bladvändare, väldigt mycket cliffhangers. Men det är ju också då i det där så skildras, alltså utifrån den här katastrofen, så skildras väldigt mycket gruppdynamik, alltså, och vänskap, klass, bildning, övergrepp, och just hur en sån här gruppvänner kan vara en bubbla som är väldigt positiv men kan också vara rätt ond. Och så handlar det förstås om att vara tonåring och vuxenblivande, och ja, men just också olika människors inre mörker. Och även de vuxna i periferin skildras faktiskt också övertygande, så det blir väldigt en del om skilsmässor och nya partners, deras sexliv, alkoholintag och sådär. Så att det blir väldigt mycket utifrån den där thrillerintrigen, kan man säga.
Lina, det är ju en ganska omöjlig uppgift att bedöma en författare på bara en bok. Men vad fick hennes liksom sätt att skriva dig att tänka på?
Ja, alltså, jag vet inte om jag lite ofta söker därför att det var en favoritförfattare när jag var i sena tonåren. Men jag kom ganska snabbt att tänka på amerikanska Donna Tartt's Den hemliga historien från 1992, tror jag. Som jag, den är ju lite nu av en modern klassiker, och de har lite samma känsla av att befinna sig i något otäckt skimrande mörker. Men det här är då någon slags enklare variant av den och för yngre läsare. Men det här är också just om ett mord i en kompisgrupp, en som mördas, en berättare som är lite utanför allt och försöker komma in och berätta det i efterhand. Och också att det här skildrar sånt där som klass och bildning och elitism och vuxenblivande och det här inre mörkret. Så att där såg jag faktiskt likheter. Jag kan nästan inte tänka mig annat än att hon har varit lite inspirerad av den. Eller kanske också gillat den som tonåring.
Vi fick ju reda på vid tillkännagivandet att hon just inte är rädd att ta tag i de här svåra ämnena. Och Grått hav låter ju verkligen som att den har en massa mörker. Är det det som krävs för att unga ska läsa idag?
Ja, nu är det, ja, svår fråga. Alltså jag såg den här boken rekommenderas från 15 år. Och jag hann tänka så här, om man undrar, kan min, jag har en 12-åring själv, kan han läsa den? Och det borde jag kunna, för han har redan läst alla sådana här mörka och hemska böcker, eller hemska ska jag inte säga, men mörka, just Hungerspelen, tänker jag, Twilight, även Harry Potter är ju ganska otäck. Och kanske inte otäck på det samma sätt, även om det här är ett mord. Det är väldigt mycket, som jag säger, också inre psykologiskt mörker. Men ja, kanske inte finns ett sånt. Kanske mer att jag känner igen det här snabba med cliffhanger, så att de är lite snabbare och lite mörkare. Så om man ska se någon sån tendens, ja, kanske. Å andra sidan, det är, vad är det då, över 30 år sedan som Den hemliga historien kom, som också var ganska mörk, även om inte det var en direkt ungdomsbok då. Men, så att, ja. Men det här verkar ju vara hennes signum i alla fall, det här att befinna sig i tillvarons mörk, eller vad det står i juryns motivering.
Blev du sugen på att läsa mer av Marion Brunet då?
Ja, men det blev jag. Kanske allt för att jag, framförallt och kanske för att påminna om den här känslan av Donna Tartt. Men jag tyckte också väldigt mycket om att vara i hennes, ja, men verkligen kristallklara, behagliga språk, och också att följa med i en väldigt, väldigt övertygande berättarröst. Så jag tycker nog att Alma Djuren än en gång har fått mig faktiskt att upptäcka ett nytt författarskap som jag, ja, men jag hoppas på att kunna få återvända till.
Tack så jättemycket, Lina Kalmteg, som hade läst den första svenska utgivningen av årets Almapristagare Marion Brunet. Gråt och hav, översatt till svenska av Lotta Rossi. Vi ska gå vidare. En svävande rokokoklänning, stor som en soffa. Ett barnnattlinne med små, små kaniner och köttyxor på. Och gytjan som Ingmar Bergman beställde till Ofelias kjol. Allt det kan man nu se på Scenkonstmuseet i Stockholm. Där har en ny stor utställning om teaterns kostymen öppnat. Illusionernas abecedarium heter den, vilket betyder något i stil med fantasier i bokstavsordning. Och handlar just om dräktens roll på scen, den som förvandlar skådespelarnas kroppar, lurar ögat och vars hantverkare verkar kunna trolla fram det mesta. Kulturredaktionens Jenny Telemann tog med sig kollegan och teaterkritikern Maria Edström dit. Tanken var att de skulle få fram en seriös analys av kostymkonsten, men det blev det inte. Det var helt enkelt för läskigt och kul där.
Och här är harlekiner och dödskall. Zombisar. Usch, vad läskigt.
Zombisar.
Det är något jag tycker läskigt, ser det zombisar. För att jag tycker de som är döda är döda. När de bara kutar runt, don't like it. Nej, ta bort.
Du är liksom inte spökrädd, utan det är just zombisar som är.
Nej, men bara idén att de ska kuta runt, ofta som lik då. Alltså jag tror att det här rör vid någon gammal primitiv, alltså sån här natur. Folk brukade ibland sätta upp sina döda på stora pålar med huvuden och alltihopa och låta dem stå sitta där och torka för att de just inte skulle komma och hemsöka. Så att det är kanske en sån nedar föreställning att vi tror att de döda ska resa sig ur kistan. Men de där är ju skitläskiga.
Vaha. Kom för att se jordgubben.
Ja, är man två gamla teaterkritiker så blir man lätt som ett barn på kalas här bland de spända magarna och ruttna trasorna till kostymen ur Dracula till exempel, som skrämmer kaxigheten ur Maria. Inget konstigt med det här, för bara runt hörnet så står en jättekantarell.
Ja, men det var ju liksom mamma kantarell.
Med en gyllene sammetskantarell bebis vid bröstet.
Det är ju liksom som kantarellen ammar sin lilla lillkantarell.
Alltså, och sen blir det barnteater med bästa temat i världen.
Det här är en bajskorv och en fis för övrigt.
Ja, men en bajskorv är alltid kul.
Och så bredvid. Korven är ju lite ganska tydligt hur man har gjort. Man har gjort den i veckat brunt helt enkelt.
Ja, väldigt frisk bajskorv.
Men en fis känner man ju, finns ju många alternativ. Man hade kunnat göra med lite tyllslöjor. Man hade kunnat göra. Men här har man ju gått på någon form av smutsad bomull.
Men fisen, är den verkligen så vit? Tycker den var lite otydlig för min del.
Men jag tänker att man hade också kunnat jobba med just lite silke, lite tyll. Liksom fisen är ju ändå en luftburet.
Ja,
litet
woff. Hur fångar en lukt i en kostym? Det är svårt.
Vad är det för pjäs? Den första rumpan på Dramaten 2023. Men här ska du se också runt hörnet.
Så grundläggande unge kan man alltså bli inför de här 103 kostymerna från dåtidens och samtidens svenska uppsättningar som står uppställda här i lokalen som tömda spöken eller på skyltdockor. Kläder som ska kunna saker det här. Användas och spela i, uttrycka, förvilla, bära mening. En del är som byggnadsverk nästan. Andra enkla som en handduk. I uppsättningen Vipeholm till exempel så fick ett vitt förkläde och en hetta. Bara det markera vem som hade makten att tvångsmata barn med socker och vem det var som tvångsmatades. En isande enkel kostym. Två tillstånd. Bara ett bomullsförkläde gjorde skillnaden.
Liten mini-transformation. Underbar.
Andra klänningar, de ska kunna mycket mer. Som en rosenstrut helt byggt av vårkrispiga blomsterknoppar. Där kjolen ska kunna lossas, falla mot scengolvet och bli till ett berg av blommor. Den ska kunna klämmas genom en 60 cm smal gång och kunna tas av på en minut. En James bondblomsterskapelse från Västernorrlands teater som plötsligt killar fåfängen hos Maria.
Om jag får någon pris och ska gå upp för någon sån här aisle, då vill jag ha en sån klänning. Och eftersom det är väldigt otroligt att detta kommer ske,
nej,
så kan jag önska mig detta. Nu är jag blommig. Jag är gjord av blommor. Jag är inte bara blommig. Det var ju väldigt snygg den här också.
Ja, man skulle kunna kalla teaterkostym för ett sorts påhittigt ingenjörsarbete. Från ateljernas tillskärare, skräddare och patinerare. Och i över 40 filmade intervjuer som man hör prata här runt omkring sig så berättar de som konstruerar, syr, blodar ner, kan få en spindel att dela sig, tre skådespelare, kan få en varmkorv att väcka empati, vet hur man tar bort svettlukten i Jarl Kulles gamla kavaj med vodka och hur man fäster kylklampar under pälskostymer. Hela utställningen är på ett sätt en sorts hyllning till det kostymarbetet.
Ett arbete som ofta är väldigt förbisett. Väldigt få förstår. Och det är ju ofta en debatt om att det arbetet inte uppmärksammas av oss kritiker och det ena med det andra. Och det förstår jag, för det är ett otroligt avancerat arbete. Det är ju som Mikael Persbrandt sa, det hänger på skorna. Har jag rätt skor så sitter rollen. Så att där sa han något.
Men också mera osynliga ting. Sånt här som patinerarna kan. Smuts.
Jag tittar, vilken fin lera där. Det var ju så mycket lera förr i världen.
Fattigdom, svett, ångest. Det där som liksom ska komma inifrån en roll. Det ska också synas på kläderna. Och på en skyltdocka så hänger en provklänning som man får röra vid. Fattigt, otvättat tyg. Det är en egen konstform.
Känner på den här, känner här, Maria. Att här är det liksom meningen att få den just skitig och sliten.
Och den är så skitig. Alltså den här kläderna liksom börjar stelna av skiten. Ja, men det är sant. Det här att skita ner på ett trovärdigt sätt. För ibland också, återigen om man ser misslyckade exempel, så är det bara lite som någon har slängt lite gyttja någonstans. Flaffa är det bara gyttja överallt. Men den här var väldigt fin. Det här är en stackars människa. För fara var hon att ånga runt. Och hon är liksom otvättad sedan förra året, ser det ut som.
Ja, och rafsiga gråa lockar.
Blod är också viktigt på en teaterscen.
Det är ju rött väldigt kort. Så att det blir nästan svart till slut. Jag försöker tänka om jag har sett något riktigt bra blodbad.
I en video fastar man framför en patinerare på Malmöoperan som berättar hur hon sticker sig fingret under dagar för att studera färgskiftningarna i just blod på tyg.
Karaktärer kan bli skadade eller till och med dödade på scenen. Då behöver det synas på kostymen. Är blodet färskt eller gammalt? Det är faktiskt viktigt. Eller har det skvätt upp från någon annan och från vilken riktning?
Eller är det liksom Klutamästra som kommer in blodig från kulissen? Alltså där är ju mycket blod, de här gamla tragöderna. De bara väljer ju av blod. Men här är väldigt
vackert. Oj, det på ögon, det är blodet.
Nej, men...
ja, hur har det åkt ner egentligen på kolten? Ja, det är sånt man måste tänka på.
Röva till ögonen får du se. Men den här klänningen tycker jag är så fin. För här är det ju rött som blod. Men så är det accentuerat med liksom röda paljetter. Så att det glänser lite.
Det är liksom lite maktigare.
Hon har liksom, det är Johannes Döparen bara tjoff. Det är faktiskt Macbeth. Ladyn.
Men en bra teaterkostym ska också ibland kunna förvandla själva kroppen. Inte bara sitta utanpå. Förlänga den, förkorta den, fettma den. Och det där går emot i åsikter. Vissa teatrar berättar till exempel att man har fattat nya beslut att inte längre använda fatsuits. Det är inte okej.
Men en sån här fatsuit är ju ball.
Som den där som vi lystet bliga på.
Det ska ju vara en kropp det här, men det ser ut som en grå täckväst med hängtuttar.
Och med rullse på magen.
Ja.
Kroppen på scenen, alltid uppe för diskussion.
Sätt kläder på det så blir man en tjock tant.
Ja.
Hur lätt som helst.
Och en liten sån här, du vet, en sån här liten fettvalk i nacken som man får. Det är viktigt att få till den.
Absolut. Det var ju någon som sa för länge sedan när folk började gå på gym, så kom de här väldigt vältränade armarna, du vet, och definierade hit och dit. Och så blev det, nej men i Tjeckov inte hade de såna överarmar. Och då var det någon sån där här liten debatt. Sen såna här lite fult magra människor saknar jag också. Alltså när jag var barn så fanns det såna här farbröder, du vet, som satt och rökte på någon kondis. Och de var alltid så här lite magra och eländiga. Alltså såna gubbar, vad ser man dem?
Det är en sorts senighet du efterfrågar, va?
Ja, fast de var inte alltid, de kunde faktiskt bara se magra och lite nedgångna ut, ärligt talat, utan att vara liksom utslagna på något sätt. Men det var ett sorts utseende som antagligen är, om man lever på kaffecigaretter och lite falukorv ibland, så kanske man ser ut så till slut om man inte dricker en massa öl.
Ja, men då har vi ett önskemål med oss.
Ja, vi har ett önskemål med oss.
För här,
fult magra karar. Åh, vilka fina nycklar.
Ja, men i slutet av utställningen och bland alla de juliga kostymerna så minns jag också plötsligt all olja, all ketchup, allt iskallt vatten, allt mjöl som har hällts över tunna skådespelarkroppar på scenerna.
Är det inte underbart, Roné? Jag gratulerar.
Någon sorts attack av organismer, liksom. Mm.
Och tanken slår en.
Liksom varför?
Alla kostymer kanske ändå har sin tid. Även om nu det här inte är en historisk utställning.
Alltså så kan jag tänka efter allt jag har sett genom åren, att ibland blir det ett effektsökeri. Och ibland har vi som kritiker varit lite så här, nej men man ska alltid bejaka det lite, det som är innovativt så där. Men det kanske inte alltid är det. Jag vet inte, det kanske är också någonting just i vår tid nu, att för mycket såna här extrema effekter. Hela världen är som en enda stor extrem gränslös effekt just nu. Så att liksom, när världen är väldigt stel och rigid och liksom tråkig, då behövs något annat. Men nu är världen galen, kanske inte direkt tråkig men samtidigt vedvärdig. Så att stilla er. Berätta i någon sorts lite stillhet kan jag ibland känna.
Så hon som ville gå på sin egen prisceremoni iklädd enbart rosor.
Absolut, men det är ju ändå rätt oskyldigt i sammanhanget. Och det var ju dessutom en galen fantasi bara.
Varför måste jag gilla större med dig? Inte behöver du ha så
bråttom.
En
vad sa du?
En liten påsydd snopp.
Ja.
Det ser ju lite mer komiskt ut. Det gör ju tyvärr alltid det.
Det är roligt att du såg den 7 cm långa låtsasnoppen före de 2,5 meter stora fjärilsvingarna som man har på ryggen.
Ja, man får ju också tänka att här står alla still. Någonting händer i rörelsen. Så att jag må vara förlåten.
Den är på i alla fall änglalik eller djävulsk.
Det var teaterkritikerna Jenny Telleman och Maria Edström som hade besökt Scenkonstmuseet i Stockholm och sett utställningen Illusionernas abecedarium som pågår ända till 24 maj 2026. Nu ska du få höra fjärdedelen av Da Vinci avkodad, en serie om renässansgeniet Leonardo da Vincis verk av Cecilia Blomberg. Idag handlar det om Madonnan i grottan, ett beställningsjobb som tog mer än 20 år att slutföra och som till slut blev 2 målningar istället för en, men med samma motiv.
Jord i olja på panå. Den första Madonnan i grottan är färdig 1485 och hänger på Louvren. Den andra på National Gallery i London avslutas någon gång mellan 1506 och 1508. I mitten av den här upptillvälvda altartavlan sitter Jungfru Maria med nedslagen blick och håller en vakande hand över Jesusbarnet som finns på hennes vänstra sida. Han har också en ängel bakom sig. Jesus är ett knubbigt småbarn och med två fingrar höjda gör han tecknet för välsignelse riktat mot Johannes döparen på Jungfru Marias högra sida. Den speciella, sagolika stämningen tar oss bortom tid och rum.
Den här målningen gjorde Leonardo da Vinci som ett uppdrag som han fick under åren i Milano på 1480-talet.
Martin Olin är konsthistoriker och chef för samlingarna på Nationalmuseum.
Och det skulle vara del i ett stort altare med en massa förgyllda skulpturer i trä. Och liksom en komplicerad beställning för att det blev en massa bråk. Där den här kyrkliga beställarna då tyckte att de hade betalat ett ganska högt pris. Men där konstnärerna som skulle utföra det dels fick lägga ut en massa pengar på bladguld då för att liksom göra förgyllningen av de här skulpturerna. Och det blev inte så mycket kvar till konstnärerna. Och Leonardo da Vinci han blir allt berömdare och tyckte kanske att han ville ha mer betalt. Och ofta så vet vi nästan ingenting om beställningarna. Men i det här fallet så har man kvar ganska mycket dokumentation för att det just var en konflikt.
Bakom den centrala treenigheten i Madonnan i grottan så präglas stämningen av ett magiskt bergslandskap som nästan helt tränger undan den blå himlen. I Paris-versionen byggs den fantasifulla grottan av diabas och sandsten och det finns ett sug in i bilden. Eftersom det är Leonardo som hållit i penseln så är växterna som tränger fram i bergskrevorna botaniskt korrekt återgivna. Leonardo da Vincis naturstudier lämnar inget åt slumpen, men här använder han dem i en fantasi.
Madonnan i grottan är speciell genom den här utomjordiska eller förhistoriska stämningen och de otroligt subtila ljusbehandlingen och är unik på det sättet, men det är också startpunkten för renässansens gestaltningar av motivet med Madonnan, Jesusbarnet och Johannes.
Leonardo da Vinci får beställningen av Madonnan i grottan av en kyrklig sammanslutning av rika lekmän som kallar sig den obefläckade avlelsens brödraskap. Deras samfund bygger på en idé om att Maria själv är ren från synd, som om hon var sprungen ur en förhistorisk tid. Idén om den obefläckade avlelsen tar inte plats inom katolicismen förrän på 1800-talet. På 1400-talet är motivet fortfarande outforskat.
Och det här blir ett otroligt viktig bildformel för bland annat Rafael.
Rafael, som var ett av de stora konstnärsnamnen i Rom under högrenässansen, gör motivet till sitt. Rafael gör en rad målningar med Madonnan och de två knubbiga barnen Johannes Döparen och Jesus. En hänger på Louvren i närheten av Leonardos Madonnan i grottan, om man vill jämföra.
Det här har man kopplat till en del i ordspråksboken som man brukar koppla till Maria, där bergen står upp ur marken och formar sig. Och då, redan där, har Gud redan bestämt att Maria ska vara obefläckad. Han har också bestämt att hennes roll ska vara att medla mellan människorna, som ju inte finns ännu, men hennes roll ska vara att medla mellan människorna och Kristus och Gud. Och därför i bilden här så ser man den som representerar oss och representerar människorna. Det är Johannes Döparen. Så att det finns en väldig betoning av Johannes roll att vara stand-in för oss.
Vad var det här bråket om pengarna då? Vad hände?
Det man vet hände var att de fick betalning men inte var nöjda med den. Och sen verkar det som att Leonardo har tagit den här målningen och hittat en annan köpare som ville betala bra för den. Han gjorde en ersättare som han började på senare, men som ser nästan likadan ut. Det finns skillnader. Bland annat så saknas den här pekande handen på, hos ängeln. Och den målningen satt kvar i kyrkan tills den köptes av en engelsman. Och där på 1880 hamnade den på National Gallery, och där finns den än idag.
Vilken gillar du bäst?
Jag tycker Jesusbarnet i den London-versionen ser så monströst ut, så att jag har svårt för den. Men den är ju i ett slags bättre skick. Den i Paris, början på 1800-talet, så tog man bort träpanon som den var målad på och förde över den på duk. Och sen så har den haft en ganska tjock fernissa på sig, så att den är liksom gulaktig och har varit svårt att se.
Men det finns de konsthistoriker som hävdar att London-versionen av Madonnan i grottan bara är gjord efter Leonardos komposition, inte av honom själv. Kanske det helt och hållet var ett verk av Abrogio de Predis som gjort den själv med hjälp av assistenter. Det finns argument för det. Abrogio de Predis var den konstnär som Leonardo fått beställningen tillsammans med och som han delade ateljé med i Milano.
Och då säger engelska forskare att ni som säger att det inte är Leonardo da Vinci som har målat vår Madonna i grottan, då säger de här engelska forskarna, ja men titta på den huvudmisstänkte här, Ambrogio de Predis. Titta vad dåligt han målar jämfört. Ingen annan kunde måla så här bra som Leonardo. Så att man menar att man kan visa med och peka liksom på kvaliteten i passage efter passage i målningen, så detaljerna. Man säger att det här ingen annan går i land med det här. Men å andra sidan kan man ju säga att det var ju helt legitimt och inte alls ovanligt att flera konstnärer arbetade på samma målning. I det här fallet så är det ju uppenbarligen så att Leonardo har, så att säga, tänkt ut de här fantastiska klippformationerna som är så originella. Men om man har målat varenda sten är kanske inte så viktigt.
Ni har lyssnat på Da Vinci avkodad om Madonnan i grottan med konsthistorikern Martin Olin. Producent är Fredrik Wadström. Jag heter Cecilia Blomberg. Fler avsnitt om Leonardo da Vincis verk och liv hittar ni i appen Sveriges Radio Play. Och kom ihåg, han heter Leonardo. Da Vinci är inte ett efternamn. Vinci är platsen han kom ifrån.
Det ska vi komma ihåg, Cecilia Blomberg. Till sist, idag kom beskedet att funkpionären Sly Stone, som ledde bandet Sly and the Family Stone, har dött. Efter stora succéer hamnade han i en olycklig spiral som kantades av missbruk och höll sig sedan borta från rampljuset i 25 år. Men 2007 blev Petre Solds Mats Nileskär den första journalisten som fick en intervju med legenden.
What made you such a great humanist? Was it a personal freedom fight or?
I think that along with my mom and dad and the spirit. As it is. Nobody's free unless everybody's free. So as I grew up, I realized that people were taking turns about freedom. This one would be free for a while, and they were the majority. And then that one would be free because of the money. And then that one would be free because of their culture. And on and on and on and on, and it didn't seem fair that everybody had to take turns with freedom. So I thought that everybody should be free at the same time.
Fick du höra en liten bit från Mats Nileskärs intervju med Sly Stone om bland annat humanism och frihet. Och hela intervjun hittar du via Petre Soul i vår app SR Play. Sly Stone blev 82 år gammal. P1 Kultur är slut för idag. Imorgon är vi inte tillbaka, utan då får du reda på vilka som blir årets värdar i sommar i P1. Producent idag var Karin Arpsjö, tekniker var Christian Jangegård och jag heter Salman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat.
Från och med måndag 23 juni sänder SMHI sjörapporten i P1 varje dag klockan 5:05 på eftermiddagen.
Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira.
Skagerrak, Vänern,
Kattegat,
Öresundbälten och sydvästra Östersjön.
Norra Östersjön, Riga bukten, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken.
I natt något avtagande. Sikten god.
Prognosen gäller fram till imorgon bitti.
Vad är då viktigast med just den här prognosen? Så här svarade SMHI när vi pratade med dem tidigare.
Jag heter Kristin Hallberg och är meteorolog på SMHI. Sjörapporten är en mycket överskådlig prognos med framförallt vindar över våra farvatten och sikt. Målgruppen för sjörapporten är alla som vistas ute till sjöss. Den gäller ju egentligen framförallt ute på våra farvatten och inte i närmsta kustbandet. Men den ger ju en väldigt bra bild av det storskaliga vädret ute till sjöss på våra farvatten.
Hela sommaren alltså, 5:05 på eftermiddagen, sjörapporten i P1.
Och det var Magnus Victorin som påminde om detta härliga med sjörapporten. Nu är klockan 4.
Efter de våldsamma protesterna i Los Angeles i USA har borgmästaren där, Karen Bass, utlyst ett utegångsförbud i centrala stan under natten lokaltid för att stoppa vandalisering och plundring. Hon uppmanar samtidigt Trump-administrationen att upphöra med de räder mot migranter som lett till protesterna. Produktionen av plast i världen måste minska. Den uppmaningen kommer från 95 länder i en deklaration på FNs havsmöte i Nice. Vi hör Sveriges EU-kommissionär Jessica Roswall.
Vi kan inte fortsätta att förorena våra hav och vår mark och våra floder med plastavfall.
Deklarationen av 95 länder här på havsmötet är ett försök att gjuta nytt liv i förhandlingarna om ett globalt plastavtal som strandade i Sydkorea i december förra året. Knäckfrågan har varit om man ska kunna enas om att även mängden plast som produceras ska minska.
Men från EU-länderna så har vi sagt att det inte är tillräckligt i ett avtal att bara fokusera på själva avfallet, utan det måste vara hela livscykeln för plast, både från produktion till design.
Eftersom olja är råvara till plast har oljeländer och länder med stor plastindustri stretat emot ett avtal som begränsar produktionen. Det återstår att se om den nya deklarationen innebär den skjuts som behövs för att lösa problemet. Mona Hambrius i Nice.
Jämställdhetsmyndigheten ska helst inte använda bilder på flickor i hijab. Det framgår av myndighetens nya bildpolicy, rapporterar Göteborgsposten. Generaldirektör Lise Tam säger till GP att sådana bilder riskerar att spä på stereotyper och normalisera diskriminering. Men kritiker inom myndigheten menar bland annat att det osynliggör flickornas existens snarare än att skydda dem. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Receptet för en riktigt lyckad psalm, det tar vi reda på nu.
Det händer väldigt sällan att Svenska kyrkan ger ut nya psalmböcker. Men nu pågår arbetet för fullt med den femte någonsin. Och när den nya psalmboken börjar användas om drygt 5 år så kommer upp till 100 äldre psalmer att vara ersatta med nya. Vad krävs det för att en ny psalm ska få lika stort genomslag som 1600-tals succén Den blomstertid nu kommer? Och är Gud och Jesus en framgångsfaktor eller inte om en psalm ska bli populär i vår tid? Välkomna och var med. Det här är förmiddag med mig, Louise Epstein. Välkommen Mattias Lundberg, professor i musikhistoria vid Uppsala universitet. Hej!
Hej, tack så mycket!
Och välkommen Susanne Wigårdh Yngvesson, professor i etik vid Enskilda högskolan i Stockholm. Hej!
Hej!
Och ni har båda fått välja varsin psalm som har fått stort genomslag och går att betrakta som en hit på något sätt. Är det här ett vanvördigt sätt att närma sig psalmer, tycker du?
Inte alls. Du menar ordet hit?
Ja.
Nej, men det är väl jättebra. Det vet ju folk vad det är. Vi förstår precis. Det är genomslagssalmen.
Precis. Mattias Lundberg, du har valt psalm 128 vid Betlehem en vinternatt. Och det här var en inspelning med Adolf Fredriks ungdomskör. Alltså varför tog det tid innan Betlehem, eller innan vid Betlehem en vinternatt blev en succé?
Men det här är det perfekta exemplet på egentligen hur hits funkar även i musik i allmänhet. Att det är aldrig en rak väg, utan det är konstiga vägar som det här har tagit. Och det konstiga med den här melodin, och många kanske tycker det är lite ovanligt slut på den. Den slutar inte på grundtonen.
Nej, den är lite krånglig.
Ja, och vet ni vad det beror på?
Nej.
Att det där inte är melodin från början, utan att det är en motstämma, en överstämma. Och det är det mest extrema exemplet på, och det finns många sådana psalmer, där det som från början har varit avsett som melodin har vi sedan länge glömt bort och sjunger inte längre. Istället sjunger vi som den nya melodin då en stämma som spontant sjöng som överstämma i England då på slutet av 1700-talet.
Alltså att du menar att det var den här nya versionen som fick genomslaget, inte den första?
Nej, precis. Det är ungefär som om man skulle ta om en Beatles-låt där Lennon sjunger och McCartney har lagt en andestämma, och så efterhand så blir det med viskleken så att vi bara uppfattar den där andestämman som melodin.
Mm. Men vadå, hur lång tid tog det innan den här psalmen verkligen slog igenom?
Den slog igenom under 1800-talet i England och så småningom i resten av världen. Så nu kan man ju höra den inspelningen av Carola och andra i Sverige. Då, så att säga. Men då tror jag de flesta som sjunger den inte känner till den här bakgrundshistorien, att det är egentligen inte den ursprungliga melodin, och den kan nog nästan ingen idag sjunga på.
Men vad var det för fel på den då, ursprungsmelodin?
Nej, det var helt enkelt så att folk tänker in, de flesta som när de sjunger och lyssnar på psalmsång tänker inte liksom vad det är vad, utan det är vissa saker som sätter sig så där är det som har fastnat och därmed då blivit melodin. Och sen då så kan man ju nu höra olika arrangemang där man lägger till nya överstämmor till den här, och det är ju verkligen viskleken i sin pöjdno, att man det då, om 200 år kanske vi sjunger de melodierna som om det vore melodin till
men
den här.
Men är det då samma psalm?
Ja, det är lite som med cellerna i kroppen, att vi, vad är det man säger, efter 3 år så har vi inga celler kvar, men vi är ju ändå samma individ.
Alltså tänker det
vi.
Byts ut successivt.
Precis, och så är det ju med många psalmer, även när de har bearbetats i text och musik, att till sist så skulle man knappt känna igen dem om man ser den äldsta versionen. Men om vi som håller på med det tittar ju på alla felande länkar, och då kan man ju se varifrån de kommer. Så.
Men Susanne Wigårdh Yngvesson, finns det någonting med texten som är kraftfullt och lockande?
I denna?
Ja.
Ja, men det är igenkänningen av vi som bor här uppe i Norden som vet hur det känns när snön yr och vinden blåser. Så är också melodin här, tycker jag, förstärker en slags stämning i texten, i vinternatten och hela symboliken i detta. Men jag måste också, jag verkligen gillar Mattias din bild av cellerna som byts ut, för sådär är det ju med texter också, när de översätts till exempel så blir det en annan... ibland blir ju tolkningarna vid översättningar eller bearbetningar av översättningar som att, jaha, då har det hänt någonting här från 1600-talet fram till nu. Om vi tar den blomstertiden kommer till exempel, så har ju den bearbetats och liksom på ett sätt knådats ihop till lite någonting, inte helt någonting annat, men någonting lite, ja, annorlunda.
Men den här stämningen som du tänker på när du hör den här psalmen, vad är det för vinterstämning?
Jag ser framför mig stora snöflingor som faller över skogslandskap, lägger sig på granarna som tunga liksom, tecken. Lite romantiserad bild får jag för mig. Och det är den här kombinationen av poesin i texten och musiken som skapar den här stämningen av stillhet. Lite Disney-vinterlandskap ser jag framför mig. Mm.
Men du, Susanne, du har valt psalm 114, Stilla natt, som ett bra exempel på en psalm som verkligen har slagit stort. Och vi ska lyssna på en inspelning med Håkan och Christian Hagegård tillsammans med Adolf Fredriks ungdomskör. Vad tror du har varit avgörande för den här psalmens massiva genomslag?
Jag tror det är en viss enkelhet både i bilder, i texten och i melodin. Och den skrevs ju då av Josef Mohr, som var katolsk präst i södra Tyskland 1816. Och det var just skriven som en slags visa som skulle framföras ursprungligen till gitarr. Väldigt enkelt ackompanjemang. Och det enkelhet